Döden och livets avslutning, det tänker man ogärna på. Det skjuter man helst ifrån sig. Det samtalar man inte om. Kyrkogården är inte målet för söndagspromenaden, även om det kan vara vackert och lugnt och skönt där. Begravningar är egentligen obehagliga störningsmoment i den moderna människans livsrytm. Om du har varit i Mollösund, så fanns där över ingången till kyrkogården, den gamla kyrkogården, en text skriven med svarta bokstäver. Det stod så här: tänk på döden. Men för några år sedan så renoverar man hela den här muren, och då passade man på att kalka över de där hemska bokstäverna med det illavarslande budskapet och den obehagliga uppmaningen. Och så slapp förbipasserande tänka på döden. Döden har alltid varit människans fiende. Hinduen kan möjligen hoppas på en bättre reinkarnation nästa gång. Muslimen kan möjligen hoppas på att hans goda gärningar ska väga tyngre än hans onda och blidka Allah. Men det är endast en kristen som kan gå över en kyrkogård, se på gravarna och säga: du död, var är din seger? Den kristna tron, den vilar på en tom grav. Och det kristna livsperspektivet, det sträcker sig långt bortom både död och grav. I inledningen till första Korinthierbrevet 15 så har ju Paulus påvisat att om Kristus inte har uppstått, ja, då är er tro fåfäng. Den är verkningslös, den är förgäves. Men, utbrast han ju i 20:e versen, nu har Kristus uppstått ifrån de döda. Och vi granskade lite grann de historiska bevisen för det här förra gången. Därmed så har evangeliets sanning bekräftats. Frälsningen är säkrad. De dödas uppståndelse är exemplifierad genom Kristi uppståndelse. De dödas uppståndelse är säkrad i och genom Kristi uppståndelse. Och eftersom det nu är sant att Kristus har uppstått, så är det lika som ingen idé, tycks Paulus nu mena, att hålla på och fortsätta och fundera vad det skulle innebära om han inte hade uppstått. Därför så lämnar Paulus den argumentationen. Det är ju mera fruktbart att begrunda vad det får för konsekvenser att graven verkligen är tom allt sedan den tredje dagen. Det innebär, säger han, att vår frälsning är säker och att vår uppståndelse är säker. Vi ska själva uppstå. Kropparnas uppståndelse, ett fortsatt liv efter död och grav, ett fortsatt liv för hela människan. Det är vad frälsningen gäller. Det är vad den tomma graven utlovar. Men allt i sin ordning, står det i vers 23. Men allt i tur och ordning. Först Kristus, eller Kristus som förstlingen. Och där hämtar Paulus bilden av förstlingskärven, som enligt tredje Mosebok 23 skulle frambäras, och lyssna nu noga, skulle frambäras dagen efter sabbaten, alltså söndagen. Skulle den frambäras som ett viftoffer inför Herren. Och den första kärven som man då hade skördat från fältet skulle samtidigt utgöra en garanti och en påminnelse och en säkerhet om att hela fältet snart skulle skördas på samma sätt. Och så uppstod Jesus Kristus dagen efter sabbaten och liksom fullbordade den profetiska betydelsen i förstlingskärvens högtid. Och samtidigt utgjorde hans uppståndelse en garanti för att alla de som tillhör honom också ska uppstå på samma sätt. Först Kristus, står det, och därefter vid hans tillkommelse det som tillhör honom. Alla, säger Paulus, härstammar vi ju fysiskt sett ifrån Adam. Vers 22. Och därför så delar vi också Adams död. Synden och dödens välde är vi fångade under genom vår släktskap med Adam. Men genom Kristi seger över synden och döden så har en ny mänsklighet uppstått, ett nytt släkte bestående av dem som tror på honom. Och detta släkte, mina vänner, delar Kristi seger över både synd och död. Konsekvenserna av Kristi seger över döden. Lika säkert som Kristus har uppstått, lika säkert ska det som tillhör honom också uppstå. Föreningen med Kristus bryter nämligen konsekvenserna av vår förening med Adam och uppslukar själva döden. Paulus visar nu i verserna som följer hur Kristi uppståndelse faktiskt driver hela världshistorien, ja universums historia, mot sitt slutliga mål. När Gud ska bli allt i alla. Vers 28. När Guds suveränitet ska vara uppenbar för allt skapat. Guds suveräna ordning ska gälla hela skapelsen. Inget uppror ska mera finnas emot Gud. Hela världen ska födas på nytt. Och det har sin grund i den tomma graven. Sen kommer visserligen nu, vers 29, ett svårtolkat sammanhang. Det tycks vara en praxis i Korint på den här tiden att en del döpte sig för de dödas skull. Det är ju en helt främmande tanke för nytestamentlig teologi det här. Och Paulus ger ju inte sitt godkännande till den här praxisen. Men det finns också tolkningar som kanske inte är så svåra att acceptera. En del menade att man i Korint ibland lät döpa sig för att liksom fylla ut tomrummet av dem som hade dött i Kristus. Hemgångna medlemmar. Det motiverade nykristna att anmäla sig till dopet. Så de liksom lät döpa sig för de dödas skull, för att fylla upp tomrummet i församlingen. I och för sig en fin tanke, va? Andra har menat att man kanske hade sett hur kristna vänner hade dött. Och det hade blivit ett sånt uppfordrande exempel och vittnesbörd att nu de kvarlevande ville döpa sig för vad de hade sett i deras döda vänners liv. De döpte sig för de dödas skull, så att säga. Men sådana motiv för att döpa sig, menar Paulus, mister ändå helt sin grund om det inte finns någon uppståndelse från de döda. För då kommer ni ändå inte att få återse de som har dött före er. Vers 30. Jag själv då, säger Paulus. Varför skulle jag varje ögonblick sätta mitt liv på spel och vara beredd att lida döden varje dag, vilket det innebär att vara i evangelietjänst? Ständigt utsattes han för faror, för förföljelser, kastades i det ena fängelset efter det andra, pryglades, stenades, piskades. Han levde ett farligt liv, Paulus. Men han var inte rädd. Han fruktade inte döden. Han sprang inte och gömde sig. Han var beredd, om det så skulle krävas, att också dö för Kristi saks skull. För han visste att det fanns en uppståndelse. Men om det inte finns en uppståndelse, säger han, då är det ju rena vanvettet att hålla på som jag gör. Då är det lika bra, säger han i vers 32, att äta och dricka, för imorgon kanske vi ska dö. Låt oss då hänge oss åt en materialistisk livsfilosofi. Om det inte finns någonting annat, då är det bara att suga ut allt som går ur det här livet. För snabbt ska det komma till ett slut. Och så säger han i avslutningen av den här versen 33. Att faktum är att de som inte tror på någon uppståndelse blir ganska vårdslösa med det liv de lever. Det tycks vara vad han menar här. Det leder till någon form av likgiltighet. Vad spelar det för roll? Jag ska ju ändå dö. Och sen är det ingenting mer. Och han varnar för en sån likgiltig livsstil, därför att det finns en uppståndelse. Därför att det därmed är ett ansvar att leva, och ett ansvar hur jag lever. Så om det nu kan anses finnas tillräckligt med argument för uppståndelsen, så återstår dock ändå en del invändningar här, förstås. För vi är ju begränsade i det här lilla förståndet. Och Paulus förutser de här invändningarna och grekernas speciella tvekan inför kropparnas uppståndelse. Så han säger i vers 35, nu undrar förstås någon, hur i all världen ska döda kunna uppstå? Det är den första frågan. Du ser, det är ingen ny fråga det här. Den är lika gammal som Bibeln, så långt vi vet. Hur ska de döda kunna uppstå? Inser du inte, Paulus, det orimliga i ditt påstående? Kroppen multnar ju bort i graven. Man hade redan kanske sett kristna brännas på bål. Och så småningom så blåste vinden bort all aska som fanns kvar där bålet hade stått. Hur kan de kristna uppstå? Hur kan kroppen uppstå? Och om ändå det skulle finnas en uppståndelse, hur är den kropp, menar du, att man skulle uppstå med? Den har ju försvunnit i graven. Nej, det verkar helt obegripligt det här, eller hur? Och några studenter pekade på sin kemiprofessor som var kristen och sa, hur i all världen kan du få det där med uppståndelsen att gå ihop? Han tog fram en silverbägare och ett kärl med salpetersyra, stark syra. Han la i silverbägaren i allas åsyn. Veckan efter man kom till sin lektion så var den försvunnen i kärlet. Helt uppfrätt och upplöst i joner i denna vätska. Osynlig. Så tillsatte han den här lösningen i en annan kemisk substans, jag vet inte vilken, som fick till följd att efter några dagar så hade hela silverbägarens joner så att säga fallit till botten, och det har blivit en fällning som det kallas, på botten av det här kärlet. Och så tog han den där silverkakan och gick till en guldsmed, och så kom han att visa upp silverbägaren i ett ännu skönare skick än det som han en gång hade lagt ner i bägaren. Och så sa han, om jag som bara är en människa utifrån vissa givna kemiska lagar kan åstadkomma det här, hur mycket mer skulle inte Gud, som är skaparen av alla lagar som finns i universum, kunna av det stoft som försvinner i graven återigen frambringa en uppståndelsekropp långt skönare än den som en gång lades ner i mullen. I alla fall så gör sig Paulus besvär med att försöka svara de här frågorna. Men det är ju svårt. Ingen har ju återvänt så att säga från de döda och talat om att så här, förstår ni, gick det till. Jag dog och så här hände det. Förresten, uppståndelsens morgon ligger ju fortfarande i framtiden. Och med spänning så väntar jag på den dagen. Paulus, han säger, vilken enfaldig fråga det här är egentligen. Den är dåraktig. Det är liknande omdöme som Jesus fällde över sadducerna som förnekade uppståndelsen från de döda. Och när de efter ett samtal menade sig ha påvisat det orimliga i att döda skulle uppstå, då säger Jesus till dem, ni far vilse, ni tänker fel, ni förstår inte skrifterna och ni förstår inte Guds kraft och Guds makt. Ni har inte räknat med vem Gud är. Omöjligt, säger ni. För vem då? För människor eller för Gud? Förresten, säger Paulus, du kan faktiskt finna svaret i din egen trädgård. Gå hem och titta lite grann. Hur går det till egentligen? När du sår ett blomfrö eller ett sädeskorn i marken, så växer det ju inte upp på en gång. Det är lika som försvunnet i mullen en lång tid. Men sen fram på vårkanten och försommaren så börjar det spira. Och en planta kommer upp. Ett nytt liv uppstår. Här i ligger också svaret på frågan om vilken form uppståndelsekroppen ska få. Eller vad den ska liksom bestå utav. För det är ju någonting annorlunda som kommer upp än vad som läggs ner, eller hur? En mycket annorlunda kropp. På samma sätt, menar Paulus, kommer det att bli en avsevärd skillnad mellan en kropp som sänks ner i en mörk grav och den som en dag ska uppstå. Olik varandra. Men redan den nuvarande skapelsen innehåller en stor variation på kroppar, säger han nu i vers 39. Människor har sina sorters kroppar, djuren har sina kroppar, fåglar och fiskar sina. Olika kroppar som är avpassade för olika funktioner. Ja visst, fågelns kropp avpassad för att flyga i luften, det klarar inte vi av. Fiskarnas kropp för att leva i vattnet och simma i vattnet, det klarar inte fåglarna av på samma sätt. Så kommer också vi, mina Paulus, att få en kropp som är avpassad för en himmelsk, överjordisk tillvaro. Det är ingenting konstigt med det. Det finns massor av kroppar redan nu. Titta på himlakropparna, säger han. Inte en är lik den andra. Av dessa miljarder stjärnor, solsystem som finns, inte en stjärna har exakt samma glans som den andra. Varje kropp är annorlunda och unik. Alltså, kommer det att vara skillnad mellan den kropp som sås, som läggs ner i en grav, och den kropp som vi kommer att uppstå med? Men ändå kommer det att finnas en viss likhet, en viss kontinuitet. Vers 38. Varje frö får sin egen gestalt. Ja visst, sår man vete så kommer det ju upp veteplantor och inte kornplantor. Det vill säga, kornet ger åt plantan bestämda kännetecken och karakteristika som redan finns nedlagda i det korn som sås. Det lilla frö som sås äger i sig de egenskaper som blommar ut i den planta som kommer upp. På samma sätt kommer uppståndelsekroppen på att bära på likheter med den kropp som dog. Inte i yttre bemärkelse, för det ska ju bli en väldigt annorlunda kropp. Men ändå kommer det att innebära en bestående identitet. Jag tror den personliga identiteten kommer att bevaras, finnas kvar. Därför så skulle jag vilja svara på frågan som ofta ställt: kommer man att känna igen varandra på andra sidan i den himmelska världen? Ja visst kommer man det. Lika väl som vi känner igen varandra här, inte bara från utseendet, utan personligheten kommer vi att känna igen hos varandra framför allt. Vi kommer till och med att bära med oss en del av den jordiska kroppens kännetecken, verkade som. För när Johannes skådar in i den himmelska världen utifrån sina syner på ön Patmos, så säger han i Uppenbarelseboken 7 att han såg den oräkneliga skaran stå där. Men han kunde identifiera och urskilja att det var folk av olika stammar, av olika folkslag, tungomål och från olika länder. Alltså variationernas rikedom och skönhet finns kvar i den himmelska världen. Men ingenting som är negativt med den här kroppen kommer att finnas kvar. Ingenting som är en belastning med den här kroppen kommer att överföras på den himmelska kroppen. Vers 42-49 visar nu Paulus på 5 kontraster mellan den kropp som begravs och den kropp som uppstår. Den första kontrasten, vers 42. Det som blir sått, det är förgängligt, men det som uppstår, det är oförgängligt. Den här kroppen, den åldras. Du åldras där du sitter nu, min vän. Jag åldras här jag står. När dagen har gått till sitt slut har vi blivit en dag äldre. Tusentals celler har dött i vår kropp, visserligen ersatts med nya, men hela tiden så sker en nedslitning och en utslitning av organen. Den här kroppen är förgänglig. Den kan bli sjuk, den kan smittas. Den skall en gång dö och multna bort. Kroppen som sås, den kropp som begravs, den är förgänglig. Och i varmare länder, vet du, så var det åtminstone förr så att man måste begravas genast. Den dag man dog skulle man i graven, för att det inte skulle börja lukta av den döda kroppen. Men den kropp som uppstår, står det nu, den uppstår i oförgänglighet. Den förändras inte. Den slits inte ut. Det som är vackert i den kroppen upphör inte att vara vackert. Skönheten förlorar inte sin glans. Det är en evig kropp. Den andra kontrasten, vers 43. Det som blir sått föraktat eller i ringhet, det ska uppstå i härlighet. Du ser, den här kroppen, det är ju ganska märkligt. De flesta av oss ser sig föranledda att dölja det mesta av den här kroppshyddan för det mesta. Vi går inte omkring och säger: titta vad vacker kropp jag har. I döden, till sist, så avslöjas kroppens yttersta ringhet. Vi finner inget behag i en död kropp. Vi vill skilja den ifrån oss. Vi måste sänka ner den i en kista eller låta den kremeras. En död kropp är ingenting värd. Ingenting. Ringhet, förakt. Men uppståndelsekroppen, den är full av härlighet. Den kommer att äga Kristi egen härlighet. Kristi uppståndelsekropps strålglans. Ja, när han kommer, säger Paulus, då ska den här förnedringskroppen så förvandlas att den blir lik hans härlighetskropp. Tänk vilket hopp. Jämför skillnaden mellan det som sås, ett enkelt frö eller en lök som sätts ner i marken, och sen den vackra blomman som kommer upp. Nog är det en viss skillnad. Kalle Olausson kom hem till mig en höst med en hel låda av såna här blomlökar. Det såg inte märkvärdigt ut, de där bruna, rostiga lökarna där i lådan. Men han sa: peta ner dem nu i marken innan kärlen kommer. Och jag grävde ner dem lite här och där på gräsmattan och i rabatterna. Sen kom den långa, kalla vintern. Och allt liv syntes vara borta. Men när snön började smälta och solen började tina den frusna marken, så började små gröna skott skjuta upp lite här och där. Och snart så kunde vi glädja oss åt krokusar i all sin färgprakt överallt där jag hade satt ner dessa lökar. Senare kom också hyacinterna och tulpanerna. Och allt var så annorlunda. De enkla, till synes döda lökar som jag en gång hade petat ner i den mörka jorden. Vilken härlighet mot det som en gång grävdes ner. Så ska det vara med de dödas uppståndelse. Den kropp som begravs, den begravs i ringhet och förakt. Den kropp som uppstår i härlighet och skönhet. Vidare i vers 43, den tredje kontrasten. Det som blir sått svagt eller i svaghet, det ska uppstå fullt av kraft. Trots all bodybuilding och all idrottshysteri, så är det ändå ett faktum, mina vänner, att den mänskliga kroppen, den är oerhört svag och skör. Det behövs bara ett litet ormbett, en droppe gift, ett osynligt virus, lite bakterier, lite cellförändringar, och kroppens svaghet är uppenbar. Och gränserna för vad vi kan åstadkomma med vår kropp, de krymper och blir snävare ju äldre vi blir. Sjukdom kan komma, olyckor kan hända, och plötsligt inser vi hur skör den här kroppen är, som så många ändå berömmer sig av och satsar hela sitt liv på och framtid på. Till sist ska den ligga där oförmögen att dra ett enda andetag, oförmögen att röra ens ett enda litet finger eller blinka med ögonlocket. Så död, så svag. Den kropp som begravs är fullständigt uttömd på all kraft. Den sås i fullständig svaghet. Men uppståndelsekroppen, den ska vara full av kraft. Och då talar jag inte om den kraft som tillhör den här kroppens muskler ibland, utan jag talar om den kraft som uppväckte Jesus från de döda. Den uppståndelsekropp vi en gång ska få, den ska behärskas och vara inbodd av Kristi uppståndelsekraft. Den ska inte mer bli trött i tjänsten för Gud. Den ska inte längre känna svaghet eller kamp emot sina lustar. Den ska inte känna den här kroppens begränsningar. Den ska kunna tjäna Gud utan att bli trött. Uppståndelsekroppen ska ha en ständig energitillgång inneboende i sig. Den fjärde kontrasten, vers 44. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv. Alltså det som här sås, det är en fysisk kropp. Men det som uppstår är en andlig kropp. Den här kroppen, den tillhör den fysiska världen. Den är avpassad för en existens på den här jorden bara. Och på grund av vår förening med Adam så är den hemfallen åt döden. Och den här kroppen, den duger inte alls den i den himmelska världen. Passar inte in där. Den är förgänglig. Den är fysisk. Därför så behövs det en andlig kropp. Och den ska vi få på grund av vår delaktighet med Kristus. På grund av vår förening med honom så är vi också delaktiga, som jag har sagt, av hans seger över synd och död. Vi ska få en kropp avpassad, lämpad för den himmelska tillvaron. Märkligt. Det betyder inte att vi ska bli osynliga andevarelser som svävar omkring lite diffust, utan att vi ska bära samma sorts kropp som Kristus bar efter sin uppståndelse och himmelsfärd. Och Kristi kropp, det var en verklig kropp, inte en ande eller en vålnad, utan en annorlunda kropp än den han hade dött med, men dock en kropp. Du kommer väl ihåg när lärjungarna satt där inlåsta bakom reglade dörrar av fruktan för judarna. Så står det i Johannes 20. Så står Jesus plötsligt mitt ibland dem och säger: frid vare med er. Och det var tydligen en kropp då som inte var begränsad i tiden eller av tiden och rummet, utan som till och med kunde röra sig genom stängda dörrar. Och lärjungarna blev så rädda. Och i sin förskräckelse så trodde de att det var en vålnad de såg. Men Jesus trädde fram och säger: titta på mig, känn på mig. Här är sårmärkena i mina händer. Varsågod och känn och se och förstå att det verkligen är jag och ingen annan. Och de kommer fram och de känner och nästan småskrattar i sin glädje. Och de kan ändå inte tro, står det i Lukas 24, på grund av sin förvåning att det verkligen var sant. De var så överraskade. Och då säger Jesus: har ni någonting att äta? Får jag. Och man räcker honom ett stycke stekt fisk. Och Jesus tar och Jesus äter. För att, som man säger, bevisa att han inte är en vålnad, utan en sann, verklig kropp. Som kan äta och njuta av mat också. Kanske inte för sitt uppehälle, men ändå. Maria vid graven. Jesus behövde bara säga: Maria. Det är mästaren. Det är ju han. Hon kände igen honom på rösten. Emmaus-lärjungarna kommer fram till Emmaus, lägger sig runt bordet tillsammans med Jesus. Och så står det: när han tog brödet, bröt det och tackade Gud. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Det är ju han! Så kommer också vi att vara väldigt annorlunda i våra uppståndelsekroppar. Men ändå så kommer vi att känna igen varandra. Vad spännande det här ska bli. Vi kommer att känna igen varandra. Och det berikar gemenskapen. Vår kropp, står det i vers 49, ska bli en avbild av den himmelska, det vill säga av Kristi kropp, den sista Adams kropp. Men om nu kött och blod inte kan ärva Guds rike, vers 50, om det förgängliga inte kan få det oförgängliga till arvedel, om den här kroppen inte kan ingå i den himmelska världen, hur ska det då gå till? Då måste någonting ske när Kristus kommer, eller när uppståndelsens morgon bryter in. Och det är precis nu vad Paulus avslutar med att säga i vers 51. Vare sig vi lever eller våra kroppar ligger i graven, så ska den genomgå en underbar förvandling. Du ser, när en kristen dör, då går hans ande och hans själ omedelbart till Herren för att vara hos Herren i ett medvetet, glädjefyllt tillstånd. Men kroppen går till graven, skild ifrån anden och själen. På uppståndelsens morgon så förenas den befriade själen med en uppståndelsekropp och får sin boning i en himmelsk kropp igen. Eller för första gången naturligtvis. När ska detta ske? Och hur ska detta ske? Ja, vers 52 säger, det ska ske plötsligt, i ett ögonblick. Ja, här används på grekiskan den minsta tänkbara tidsenhet, odelbar tid. Det ska ske vid den sista basunens ljud. Herren ska själv stiga ner i egen person. Ett maktbud ska ljuda. Ja, med en sådan auktoritet, mina vänner, och med en sådan kraft att inte ens gravarna ska kunna behålla sina rov. Livets Herre ska kalla på det i Kristus döda. Uppståndelsens morgon ska vara ett faktum. En överängels röst och en Guds basun ska ljuda. En jubelton ska genomljuda hela universum. En segerton. Först ska det i Kristus döda uppstå. Deras kroppar ska få liv. Och sen ska vi som då ännu lever bli förvandlade. För att hastigt tillsammans med de uppståndna ryckas upp Herren till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Det, mina vänner, det är vårt saliga hopp. Då, säger Paulus, är döden för evigt uppslukad. Den död som alltid varit den överlägsne och grymme tyrannen och segraren, som skördat genom hela människosläktet. Varenda människa som levt på den här jorden har mött honom som sin överman. Inget har klarat sig undan döden. Och den som döden har hämtat till sin mörka grav, den har den också behållit i sitt fasta grepp. Döden har alltid inneburit den slutgiltiga och den definitiva skilsmässan från den mänskliga gemenskapen. Men nu, på grund av den tomma graven, av Kristi seger över döden och hans brytande av själva dödens udd, synden, så finns inte längre någon makt i döden. Den är avväpnad. Döden har mist sin makt över alla dem som är förenade med Kristus. Därför kunde han säga, var och en som tror på mig, han ska leva om han än dör. Kristus har vunnit seger. Han har nycklarna, förstår du, till döden och dödsriket. Och på hans bud måste dödsriket ge igen alla dem som tillhör Kristus. Vilken triumf! Det ska komma en underbar morgon. Förstår du, min vän, vilken skillnad det innebär att ligga på sin dödsbädd och veta att man tillhör livets Herre. Att ligga där och veta att det kommer en uppståndelsesmorgon. Vilken skillnad det ska bli. Och den sista Paulus säger nu i vers 58, det är, eftersom det här är sant, att det finns en uppståndelse, en fortsättning, överflöda då i Herrens verk. Överlåt dig åt tjänst i Guds rike. Det är det bästa sätt som du kan förvalta ditt liv på jorden. För ingenting av det som du gör i Herren kommer att gå till spillo, kommer att vara fåfängt. Nej, det är det enda som består. Det är det enda som blir kvar. Och så måste jag fråga, hur har du det som sitter här i kyrkan idag med en dödlig kropp? Kanske har du smärta i din kropp. Kanske är du sjuk. Ja, vi är alla behäftade med svagheter i den här kroppen. Då måste jag fråga, har din kropp hoppet om uppståndelsens morgon? Eller grips du av ovisshet, av oro och tomhet, ja kanske av skräck, när du tänker på din förestående dödsdag? Jag säger inte detta för att skrämmas på något sätt. Jag säger det för att det är konsekvensen av vad som har förkunnats här idag. Det finns bara en väg till visshet och hopp om de dödas uppståndelse, och det är att du idag förenas med honom som har vunnit seger över döden. Om du inte är i Kristus, så kan jag inte utlova att det finns någon uppståndelse för dig till det liv som Gud har menat. Jag hörde talas om en svårt sjuk man som låg där på sjukhuset med plåga i sin kropp. Arg och bitter. Var det så här livet skulle sluta nu? Hans familj försökte tala med honom om Gud. Han slog ifrån sig. Men så börjar man tala med honom om uppståndelsekroppen som Kristus ska ge till alla dem som tillhör honom. En kropp som inte ska känna smärta. En kropp som inte ska kunna bli sjuk. En kropp där inga handikapp finns. En kropp som inte ska kunna skadas. En kropp som ska leva i evighet. Och då började mannen lyssna. Då började det bli intressant, det här med frälsningen. Gäller det kroppen också? Ja, halleluja, det gäller också kroppen. Vilket hopp för dig som kanske tycker att du inte har många år kvar. Och ålderdomen börjar sätta sin prägel i din lekamen. Vilket hopp för dig som är handikappad eller sjuk på något sätt. Det ska övergå i en underbar uppståndelsekropp. Vilket hopp, mina vänner. Vilket underbart hopp. Halleluja. Den här kroppen är inte den eviga kroppen. Jag ska få en ny kropp. Vilken tröst för dem som känner smärtan just nu. Visst kan Gud hela. Visst kan han gripa in också i den här lekamen och återställa den till hälsa. Men det är ändå bara tillfälligt. Men uppståndelsekroppen, det är ingen tillfällighet. Och vad så fint, jag talade med en av våra äldsta medlemmar igår, Nell Andersson, 93 år gammal. Och vet du vad hon sa? Hon ser ju så dåligt, så hon var så lycklig att hon hade lyckats slå numret på telefon och kommit fram till pastorn. Det var en bedrift för henne med hennes dåliga syn. Men så sa hon, jag är så glad och det är så roligt att vara på väg hemåt. Och du vet, sa hon, jag tror att Jesus kommer snart. Men även om han dröjer, så har i alla fall jag inte så långt kvar. Vilket hopp. En gammal kvinna som man kanske inte skulle räkna så mycket med. Men vet du, snart ska hennes kropp förvandlas till att bli lik hans härlighetskropp. Vilket hopp. Tala om för mig någon motsvarighet i någon filosofi som finns i den här världen. Det finns ingen motsvarighet. Det finns inget sådant hopp som kan erbjudas människan. Vilken glädje att vi kan få göra det här i Salonkyrkan idag och vädja till dig att ta emot Kristus. Då ska du kunna sjunga i sången, när morgonen kommer. När morgonen kommer och solen framstrålar i fröjd. När morgonen kommer, när morgonen kommer, då blir det jubel och fröjd. Amen. Tack gode Gud för detta fantastiska hopp som du har bringat in i mänsklighetens historia, i vår förgängliga historia. där vi gång på gång får gå på begravningar och bevittna att människor blir sjuka och dör. Tack att även där har du kommit in och sagt, det här är inte slutet. Se, jag är livets första. Om någon kommer till mig ska han leva om han än dör. Herre Jesus Kristus, nu ber jag för den som just nu kämpar i sitt hjärta med tvivel och otro. Att de kunde få den tro som leder till livet. Idag ta emot dig. Känna att de har ett hopp inför till och med döden. Tack Herre att du kommer att lägga balsam och helande till oss den här stunden i detta underbara hopp. Giv att någon svarar ja på din kallelse idag. Amen.